Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Lille Lördag!
Vi har ju redan poddat i över en timme, för vi har spelat in ett förträffligt Gift vid första ögonkastet avsnitt. Mm. Men vi kommer tillbaka till det. Mm. Vi släpper halva det avsnittet fritt, helt enkelt. Så får ni lyssna på det. Och ni som tycker att det här var ju spännande, ni kan ju fortsätta lyssna bakom i den här lilla härliga betalväggen, så jag tror inte någon kommer vara besviken om vi säger så.
Det tror jag inte heller, och det finns ingen, vi inga ockrare.
Nej.
Utan det handlar om...
Fast det är ändå väldigt intressant. Ja. Det är många som säger, nej, ja, 39 kronor, där gick min gräns. 19 kronor är ni värda, men inte mer. Och sen så det här som jag är tvungen att ta upp liksom också i stories, att så här, varför utbildar ni inte till sjuksköterskor? Varför ska vi alltid utbilda oss till sjuksköterskor så fort det är någonting? Nej, men jag fattar inte. Varför ska vi utbilda oss till undersköterskor så fort? Varför, liksom, så fort det är någonting.
Och sen, jag skulle vara en usel undersköterskor. Jag stack dig, förlåt.
Jag fick fyra sådana. Uh-huh. Ni borde utskilda er till undersköterskor. Varför tar ni inte ett annat jobb? Okej, okay. Men absolut. Det är klart vi kan ta ett annat jobb. Det är inga problem. Det är inte det handlar om. Men om en manlig podduo helt plötsligt då begär att få lite betalt för sitt nedlagda jobb. Mm. Det är inga snubbar som uppmuntrar dem att de ska utbilda sig till sjuksköterskor eller undersköterskor. Utan de säger så här, fan vad, det fattar vi.
Ryggdunk. Okej, är det en runde Hagalund? Om man skriver ordet fotboll också, då är det så här, då rasslar det till. Ja, så det är kanske det, vi ska utbilda oss till fotbollsdomare.
Det vi ska göra. Nej, men det är väldigt märkligt ur den vinkeln att det är så...
När tjejer kräver någonting eller så här, vi visar sig sårbara, då får man skit.
Då får man skit. Mm. Ja, nej, men så då visar vi oss starkare och säger så här, hej, betala 39 spänn och få en dunderbra podd, annars skit i det. Punkt.
Och vi kommer inte prata fotboll.
Nej.
Ja. Vet du vad jag har kommit på?
Nej.
När män tittar på fotboll och deras favoritlag förlorar, då får de PMS. Det är männens PMS. Mm. En förlust i fotboll.
Ja, men vet du hur mycket känsloregister de går igenom under en fotbollsmatch? Förstår att de är helt tömda efteråt?
Jo, jag förstår det.
Det är glädje, eufori, ilska, sorg, avund. Alltså, det är hela, liksom, varenda jävla dödssynd för oss i. Sitter och slevar i någon chipsburk. Ja.
Högmod. Så jävla starkt.
Det är min son som alltid säger... Ja, ah, vilket sjukt, jag gjorde skorpionen förra matchen. Man bara, så fan vad sjukt, jag aldrig är på de här matcherna när de där grejerna händer. Så mycket högmod när det kommer till fotboll.
Jag tänkte också skriva, eller jag ska bli rik på en tröja.
Aha.
Jag är också, tror jag, väldigt bra som magnet. En sån här kylskåpsmagnet. Mm. Ge barnen fotboll och... ännu mer fotboll, så kommer rasismen lösa sig av sig själv.
Gud, vilken stark fotbollsmagnet.
Tack, älskling, tack.
Det där kommer du inte bli jättering på. Det är ledsen att break your dreams so early. Säg det igen. Det fanns liksom inte en catchy phrase.
Jo, kan vi få lite musik i bakgrunden? Lite såhär, oh, manko. Lite såhär fotbollsmusik. Mm. Ge barnen fotboll och ännu mer fotboll, så löser sig rasismen av sig själv.
Det är så svagt. Det är så jävla svagt.
Det är så svagt på mentometern.
Det är också så här, det är mycket sig. Löser sig rasismen av sig självt. Det är liksom lite trevande. Den har inte riktigt bestämt sig, men den tror det. den är blixtsäker, den är supersäker och helt vilsen, precis som alla par.
Det var inte ens en fjärt i Köris mage alltså.
Nej.
Nej, men jag tänkte på det när jag var på fotboll med barnen, att det finns ju ingen liksom värdering i när liksom 11 av 12 spelare har klingande namn, utländskt klingande namn. Mm. Det finns liksom ingen värdering i det, eller det är liksom ingenting som...
Alla blir lika i fotbollens tecken.
Nej, det blir tvärtom. Vi blir såklart, svennebananen blir minoritet, så ja. De är ju hjältarna. Du vill inte höra den en gång till?
Okej, en gång till.
Okay. Ja. Magnus?
Men den här otroliga historien till, då känns det ju verkligen så här, fan, nu fattar jag.
Precis.
Ja, okej, hej då,
du vet ju att det
är... Hej då SD, säger jag.
Det är det jag menar.
Ja, hej då SD. Ja. Okej, säg det.
Ge barnen fotboll och ännu mer fotboll, så löser sig rasismen av sig självt. Några drachmer. Vill du köpa det? Några drachmer för en magnet?
Jag vet inte så här. Jag sponsrar hellre, jag köper hellre alla majblommor. Än att köper ett sånt kackigt citat. Det är ju lite som den här Thomas Gunnarsson. Du vet vem Thomas Gunnarsson är. Det är en sån här föreläsare. Han släpper ja. Då liksom otroliga
citat.
Som är så konstiga som man bara så här, oh shit, vi måste säga.
Nej, det är helt otroliga, för det finns ingen, det säger ingenting överhuvudtaget.
Ja, inte för att jag kritiserar din fotbolls...
Nej, för den säger ju. Den är lösningen på allt.
Den är lösningen på allt, ja. Det där var ju liksom en sån här 60-talist-gubbelösning. Släng i barnen bara en fotboll så löser sig rasismen. Det är liksom inget mer med det.
Okej, får vi höra Thomas Gunnarsson nu? Han är föreläsare. En av Agneta Sjölins favorittackande kan bli.
Oväntad vänlighet är så ovanligt idag. Tyst! Oh.
Okej, förlåt. Jag är så upplyftad mig själv.
Men alltså... Varför skulle det här bli så jobbigt?
Läs nu ja, den här djuplodande Thomas Gunnarsson-citatet. Men efter mig förstår jag att det är svårt. Inget kommer att slå det.
Oväntad vänlighet är så ovanligt idag.
Nej, men nu är det så jobbigt.
Okej, tyst. Skata. Det är så dåligt. Nej, men det är så dåligt. Jag vet inte.
Hörru, perukpenny, okay. Kör nu.
Oväntad vänlighet är så ovanligt idag att det allt för ofta uppfattas som en flört eller närgångenhet. Förstår du nu att det var lite jobbigt?
Jo, jag fattar.
Oväntad vänlighet är så ovanligt idag att det allt för ofta uppfattas som en flört eller närgångenhet.
Mm-hmm. Okej, okay, du tänker så.
Oväntad vänlighet.
Mm. En oväntad vänskap är annars en väldigt känd film. Ja, det finns mycket plattityder och jag tydligen...
Du är med på Gunnarssons lista, kan jag säga. Från med nu.
Jag måste erkänna en grej.
Vadå?
Jag kan inte.
Jo, du måste. Och du sitter där i lilla cockteaser. Säg då.
Okej. Okay. Jag DM-ade honom förra veckan.
Nej.
Jag frågade hans nästa föreläsning, va?
Nej, men sluta.
Jo, men det var för att en kompis till mig
sa att
hon hade varit på en föreläsning. Och vet vad. Okej då, förlåt Thomas. Jag har lärt mig allt jag kan av dig.
Ja, det är därför du kom upp med sånt här kackigt citat.
Ja, kanske var det. För det var bara några dagar senare.
Det är Thomas fel. Det är Thomas fel. Han blev jätterik på sin sida. Och du sa Thomas så här, tänk om fotboll bara kunde löta grejer.
Vi har fått många reaktioner på förra veckans väldigt känsliga tabu att bli dumpad av en kompis.
Ja, men nu, du som följer slaviskt och likar allt som Holistic Psychologist skriver har ju också sett att det var just en sån grej som hon tog upp och hade fått extremt stor stark reaktion på Twitter.
Precis. Jag träffade henne för några veckor sedan in real life. Har jag inte sagt det till dig?
Nej, hur har du inte sagt det? Men jag vet ju att hon var i Sverige.
Ja, nej, jag träffade henne. Kramade henne. Hon skickade ett DM till mig dagen efter. Jag var rätt het en dag. Då skickade hon så här: "It was so nice meeting you last night, Anne." Och ett rött hjärta.
Oh. Ja, nu förstår har, nu du? Är jag så svartsjuk.
Ja, men nu är du väl ändå starstruck?
Ja, men verkligen. Wow. Mm. Vilken grej.
Ah, tack för det. Jag tycker att hon är grym.
Ja, men hon är jättegrym. Och det verkar ju väldigt många andra också tycka. För hon har ju faktiskt 6,6 miljoner följare på Instagram.
Ja, och jag tycker att det är en väldigt bra terapi att läsa hennes små boxar, för de är väldigt för, liksom, enkla och tydliga små psykologiföreläsningar i 1-7 boxar
väldigt
på Instagram.
Väldigt välformulerat.
Ja, hon är grym. Mm. Och då så av en händelse så såg jag det här för några dagar sedan efter vi hade poddat, och då är det en box där står det bara så här: "The pain from a friendship breakup is real. We expect friendships to last forever." Och det är ju det vi pratade om. "The ending is just as painful as romantic breakups. We just don't talk about it." Ja. För, na, det var det vi pratade om. Och då när jag läser de här 1769 kommentarerna har jag såklart inte orkat göra då. Så slår det mig, men ganska många är det, så slår det mig dels ett, skammen, två, den totala ghostingen. Man kanske har varit vän med någon i 40 år och sen från en dag till en annan så är man bara blockerad i liksom tidseran sociala medier. Man är blockad, personen svarar inte, man förstår inte varför. Den här vännen då som är ens bästis kanske har ett nytt gäng då, som, precis som du pratade om, när man går på högstadiet så vill man liksom vara med dem som är ballare. Men det som slår mig är att det verkar inte vara någon liksom så här åldersrelaterat. Man kan ju förstå om man är kanske så här 17, man är på väg ut i liksom sin identitet och bla bla. Men det är märkligt många som är så här 45, 50, 37. Och just det där, det kan ju liksom vara att de inte själva har någon självinsikt, men nästan alla man pratar med och som även hört av sig till oss säger: "Jag fattar inte varför. Jag bara liksom ligger och ältar i minnet och säger, försöker hitta orsaker. Vad har jag gjort?" Vi var liksom de bästa vänner. Det är som att jag skulle ringa dig och vilja klidra ikväll om någonting och du bara blockar mig och sen vill du aldrig mer prata med mig. Jo, det gör det för sig, men jag vet ju varför. Nej, men,
nej, men exakt,
i romantisk kärlek, då fattar man ju, till slut accepterar man det, även om det kanske tar åratal och man går igenom massa olika faser och köpslående faser och bitterfasen och bla bla bla. Men i vänskap, så i en härlig vänskap, så är det ju nästan som en pågående förälskelse som bara djupnar.
Mm.
Och mognar. Och,
vi har ju fått lite läsarbrev. Så ja. Jag tänkte att jag skulle läsa det sista vi har fått in här.
Ja.
Och här vill de också ha tips. Så kanske du har ett tips, Ann.
Mm-mm.
"Hej, tack för en toppenpodd. Har lyssnat igenom avsnittet kompisdumpning och känner igen mycket i mig. Är 40 plus idag och bor i Stockholm och känner att mitt förtroende för kvinnor har urholkats betydligt. Jag vill verkligen inte känna så. Det började med en utfrysning i skolan och fortsatte med rätt fräcka och fräna attityder, såväl privat som jobbmässigt. Har ofta blivit hobbypsykolog och när det inte finns ett behov av mig längre så går man vidare. En av mina närmaste väninnor stötte bort mig i samband med att hon blev singel. Jag vill bara ventilera. Hur gör man för att hitta tillit igen? Har ni några tips?"
Det handlar om väldigt, väldigt mycket mer här i livet än bara vänskapen just där och då. Det kan vara en livskris, man kanske känner sig, din kompis kanske har gått och känt sig underlägsen dig i alla år. Din kompis...
Det här var ju liksom ett mönster som hade upprepats i hennes liv, så det handlar ju liksom också mycket om hur hon själv är i relation med kompisar. Jag kan ju känna igen det där att... Jag har många gånger helt plötsligt funnit mig som en pushover i vissa situationer.
Ah.
Det vill säga att jag tycker att jag är superball och borde hänga med den här hierarkin, brudar.
Mm.
Sen så har jag glömt bort såna här grundläggande saker eftersom jag då är inflyttad. Mm. Att så här, de här människorna har ju känt varandra från barnspel, de har historier, de har andra grejer ihop. Jag får vara med och leka ibland, men inte alltid.
Nej, jag fattar.
Och liksom dans eller någon gång i mig har ju jag accepterat den rollen. Men innan jag liksom låste det hos mig själv, då kunde ju det smärta mig fruktansvärt. Varför får inte jag vara med? Eller varför blev inte jag invald nu? Eller varför blev inte jag tillfrågad? Och så vidare.
Mm.
Ah, nej men...
Ja, men det vet ju jag själv med mina äldsta kompisar. När vi ska göra så att vi ska fira då att vi har haft vänskap massa år, det är ju något heligt för oss. Men när man kommer inflyttad utifrån som du gör till exempel, och det är också USA är det väldigt vanligt att man liksom flyttar på sig och då får nya vänner. Och det finns ett särskilt band, en lojalitet mellan vänner som kvinnliga vänner som har känt varandra väldigt, väldigt länge. Så att jag bara ändå någonstans tycker att det känns lite som att det här, många av de här som har blivit svikna eller liksom ghostade av sina kompisar, det är inte barndomsvänner.
Nej, precis.
Och sen kan man ju ha varit vänner jättelänge och känna att, jag menar, du och jag har ju inte varit vänner superlänge. Vad är det, 9-10 år?
Ja, alltså jag trodde vi hade varit kompisar sedan 20 år sedan du jobbade på Titan, men det kanske vi inte har.
Jo, det kanske vi har, men
ja, vi har haft en nära vänskap i sista 9 åren.
Ja, precis, men för mig skulle ju det, om vår vänskap tog slut, skulle ju det vara som att förlora liksom både en syster men också en liksom min bästis, förstår du? Det skulle vara supertungt, just för att vi är så inne i varandras liv också. Man går ut och in, men det är just det där att jag kan förstå att man kanske vill ta en paus eller att det handlar om andra saker, men just det att en andra person inte svarar. Det är så här.
Fast jag har ju också varit med om situationer där jag liksom har haft singelvänner. Att vi så här bara egentligen har umgås genom att det enda som egentligen binder oss samman är att vi typ separerar samtidigt och blir singlar samtidigt.
Okay,
och sen så när den ena eller den andra har hittat en partner, då försvinner den andra ur. Och jag har inte liksom lagt så mycket värdering i det. Det kanske är lite det där som vi kommer prata rätt mycket om i vad heter Gift i första ögonkastet-podden. Att det liksom finns någonting som heter konstaterande och så finns det någonting som är kränkning. Och feltolkas det där, då kan man också hamna i konflikt. Liksom.
Mm, mm.
Och jag tror att många gånger så går man till sig själv och tänker att så här, det är fel på mig. Fast det kanske är bara situationen.
Ja, och jag tror att det här är väldigt olika för olika kvinnor också. Om man är uppvuxen i en familj som kanske inte har varit supergrundtrygg, om man har liksom trauman, om man ska säga, från barndomen som man kanske inte alltid har velat erkänna eller identifiera, om man då blir liksom abandoned, övergiven av en god vän, då triggar det ju såklart igång det där. Ja, jag har ingen, nu är jag övergiven. Det är ju liksom, ja, men det är ju stenåldershjärnan som är så här, varför jag, vad har jag gjort för fel, man vill hitta fel. Men det kanske inte handlar så himla mycket om dig, precis som du säger, utan om en situation.
Ja, och alla så här, det är det jag menar, så här att mina referensbilder som är på min insida, det ser ju kanske inte du an, utan du har helt egna referensbilder.
Mm.
Och liksom en styrka i en bra vänskap är ju att man kanske ser samma referensbilder, och kanske man måste ha lite historia ihop.
Mm.
Om man inte har samma referensbilder, då kommer det ju vara en clinch i början, precis som vilken relation som helst. Allt från arbetsplats till liksom parrelation och så vidare. Mm.
Men det är intressant det där att det är sån skam i det, och att man kan acceptera att en romantisk kärlek tar slut, eller att en man inte vill ha en längre av olika orsaker. Men att en kvinna, en vän inte vill det. Det är så här, det triggar igång så mycket. Man känner sig liksom fången i att man vill hitta en förklaring. Mm. Och ofta finns det ju det. Men ibland tar ju vänskap slut, ibland växer man ifrån varandra. Men ett råd är att man får gå igenom de där olika faserna, men inte hamna liksom, att man inte ser sig själv som ett offer, utan man får sörja och gå vidare som i alla andra relationer.
Ja, jag ska läsa ett brev till här.
Mm, mm. Det är spännande det här, tycker jag.
Mm. Jag blev sjukskriven för utmattning och har då ett enormt stort behov av kontakt med min bästa vän som också arbetar på samma ställe. Jag har svårt att släppa kontrollen och mådde väldigt dåligt just då. Det var bara jag som ringde henne. Varenda gång så var det jag som ringde. Hon ringde aldrig mig, men så såg jag inte detta komma förrän långt senare. Det var min man som påpekade det, att jag hade sagt någonting i stil med att hon verkar bara bli trött på mig när jag ringer. När jag fick hela bilden så såg jag ju också mönstret. Vi hade bara kontakt för att jag höll igång den, inte hon.
Mm.
Jag tänkte att jag skulle ge henne chansen, så jag testade att inte ringa henne. Och den tystnaden pågår fortfarande, många år senare. Detta har gjort så fruktansvärt ont. Särskilt då såklart, men jag är nog fortfarande lite spår av det här. Jag försöker prata med henne och få svar, men hon hade inte några svar att ge. Och idag tycker jag att hennes beteende är ryggradslöst och respektlöst. Jag hade behövt få ett svar och gå ifrån den vänskapen på ett annat sätt än hur det blev. Jag blev bortvald och det gör så ont. Åh,
mm.
Oh, wow. Den där rollen. Fan, här måste jag faktiskt ge lite så här kritik till mig själv också. Jag är också en person som inte ibland anstränger mig för relationer. Jag är den som sällan ringer. Och det handlar inte om att jag inte orkar med någon person. Det handlar om att jag har mycket att göra, disträ och också är alldeles för bortskämd med att folk tar initiativ till saker. Och jag är ju en sån som säger ja till det mesta.
Mm.
Men jag drar ju sällan igång någonting själv längre. Jag gjorde det under en väldigt lång period i mitt liv.
Ja.
Och det kostar jävligt mycket. Liksom. Mm. Men jag förstår ju känslan av att vara den som hela tiden den som ringer. Men kompisen har ju uppenbarligen svarat.
Mm.
Men alltså, det är så jävla svårt det här.
Ja, men det var en tjej som skrev också på The Holy Psychologist tråd då på hennes Instagram att så här, jag blev övergiven, eller jag blev lämnad av min bästa kompis på ett helt hemskt sätt och jag har så svårt att öppna in liksom för nya tjejkompisar. Jag typ blev lite så här folkskygg för att jag är så hemskt att bli behandlad på det sättet. Jag tror att det är också för att det inte finns några förväntningar. Men det där blir väldigt tydligt också att när man hamnar i en kris, hur man har vårdat eller inte vårdat sina vänskaper.
Mm.
Det är det lackmuspapper om någon bryr sig så himla mycket.
Ja, men precis. Mm. Helt plötsligt är det helt tomt. Eko. Mm. Nej, jag tycker faktiskt jättesynd om den här kvinnan. Och jag förstår att så här, den där situationen är ju jävligt jobbig att vara i. Att man alltid är den som uppvaktar. Samtidigt så tror jag att så här, det är lite manligt take på det. Så det bara du som ringer. Alltså också.
Mm, mm.
Att så här, ja, i vissa relationer så är det en person som är den som så här, tja, vad ska jag säga, är igångstartaren, men den andra personen är liksom mer passiv i just de grejerna, men uppskattar jättemycket att man hör av sig. Men samtidigt så kan man ju tolka hennes tystnad som att så här,
mm.
och hon tyckte väl inte att det var en härlig vänskap då, för att hon, annars hade hon väl ansträngt sig och hört av sig tillbaka. Eller är den här tystnaden bara baserad på ett långt och djuplodat missförstånd från två håll?
Nej, men det vet man inte. Men
man måste faktiskt ställa frågan. Jag skulle ju säga rekommendera att ringa upp och våga ha lite ryggrad och säga så här: varför ringde du aldrig?
Mm,
vad var det som hände? Mm. Utan att vara arg. Jag förstår att det är skitsvårt nu liksom. Men tänk om man skulle våga. Vad mycket lättare livet skulle bli.
Mm. Men det taskigaste sättet är ju de som ghostar. Och det finns ju, jag menar, både män och kvinnor.
Ja, hon har ju uppenbarligen liksom, ghostat.
Jo, men jag tycker att det är så tydligt också. Jag hör hela tiden om kompisar och par som till och med har barn ihop och som har liksom ledit ett helt liv. Så kanske den ena träffat någon ny, då är det den som har varit en douche som ghostar och bara slutar höra av sig. Jag bara säger, jag vill inte ha någon kontakt med dig. Man bara, det handlar ju också om att skydda sig själv.
Ja.
Så att man får tänka att det kanske händer av en orsak att du själv ska rannsaka dig själv och se ditt egen värde. För det vet du, särskilt i relationer som har pågått länge, även i vänskap, så finns det en hierarki. Och alla vill att man ska vara kvar ungefär på det stället som man var när man var på sin toppplats i livet, tror jag. När alla var liksom the hottest shit och coolast.
Ja, men det blir ju lite som en syskonskara så här. Mm. Du är den tokiga, du är den gulliga, du är den smarta, alltså... Mm.
Så ta reda på vem du vill vara, och man vill ju inte ha en kompis som beter sig sådär, och det kanske man kan trösta sig med, det hände av en orsak.
Ja, men jag kollade faktiskt på Cyklopernas land och då pratade de just om ghosting. Det har verkligen varit på tapeten. Jag såg även att Hanna och Amanda pratade om ghosting i sin podd, så att det har varit ett hett ämne den här veckan. Och då visade det sig att liksom, det, min analys av vad som sades i programmet var i Cyklopernas land var ju att båda killarna som satt i studion valde att ghosta relationen, för de var så konflikträdda. Så att säga, många gånger tror jag att så här, ghosting också hänger ihop med konflikträdsla.
Absolut.
För att man inte orkar. Det handlar ju mer om en ryggradslöshet. Liksom, och det kan ju vara fruktansvärt provocerande. Men de tyckte att det var så smärtsamt att ge den andra ett dåligt besked.
Jo, jag vet. Men det är den taskigaste jävla fegskiten man någonsin kan göra. För att det påverkar hela ens liv liksom, så otroligt mycket när man inte får svar på varför man inte var värd.
Le petit mort. Den lilla döden, som det heter på franska.
Ja.
Den lilla döden. Du vet, döden är ju oemotsägd. Ja. Man kan inte ställa några frågor. Man får inte reda på vad som hände.
Mm.
Man får inga svar. Mm. Att ghosta är som att bli lite död.
Mm. Och den som ghostar då, eller strutsar, jag förstår att det är det skönaste och enklaste sättet i stunden.
Ja, det räddar ju bara en själv.
Ja, it's gonna haunt you down.
Vi fick väldigt många såna här frågor, vill jag bara säga, om ghosting. Vi hinner inte läsa alla för att det måste bli en annan typ av podd också. Men jag vill läsa en annan grej som jag tror många känner igen från avsnittet som var innan, där vi pratade om att män vet bäst. Och då har vi fått det här brevet. Pappan är en män vet bäst man. Fotbollstränaren som aldrig behöver engagera sig i trams som föräldramöten i skolan. Sån som står på fotbollsplanen 4 dagar i veckan. Nu är vi klassföräldrar och det mejlas ut till alla att vi skulle meddela våra nummer till den ansvariga mamman för att kunna skapa en WhatsApp-grupp för kommande engagemang kring en klassmiddag. WhatsApp-gruppen skapades och inleddes med: "Hej, nu har jag fått ihop alla mammor i gruppen. Vem vill duka?" Och då replikerade jag så här: "Vi kanske ska bjuda in papporna i gruppen också, det är ändå 2023." Men fick ingen respons alls från någon. Och då lade jag till mitt ex som totalt ignorerade tråden. Jag också, bara för att markera hur som kvinnor oftast kan vara dåliga på att tänka nytt och jämställt istället för att männen ska slippa allt lullull. Mina pojkar skyddar deras far i alla lägen och spelar ingen roll att han aldrig deltagit i föräldramöten, utvecklingssamtal, städdagar, annat jävla kvinnor göra. Ta ansvar för läxor och skriva på pappor till barnen och ja, allt som inte har med att stå på fotbollsplanen 4 dagar i veckan. Vill bara säga det där med att män vet bäst träffade mig så hårt. Som jag stångat med den där Janne Andersson-kopian. Barnen som skyddar och försvarar. Fy fan, tack för att ni sätter ord på känslor."
Grymt.
Ja, grymt. Det finns ju många män vet bäst där ute, det vet vi ju.
Mm.
Och också kvinnor som vet bäst, det vet vi ju också.
Mm.
Tyvärr. Det, finns det är därför vi borde utbilda oss till undersköterskor.
Nu gör vi det bara.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nu i veckan som var så kom sista säsongen utav Exit. Säsong 3 helt enkelt.
Norske Gyttene.
Ja, och även succé-serien Succession går på sin sista säsong. Och i båda de här fallen har ju både då tv-kanalerna velat fortsätta.
Mm.
Men inte manusförfattarna. För att man har då sett att det har skapat kynnestrender genom de här tv-serierna. De här antihjältarna, serierna som skapas för att visa vidrigheten i rikedom. Lite som Gordon Geckos karaktär i Wall Street. Men Gordon Gecko slutade ju med att han blev liksom hela trendpersonen inför hela yuppie-världen på 80-talet. Samma sak har hänt med de här Exit-killarna. De har ju blivit supertrendiga på att vara liksom den moderna yuppien.
Jävla svin.
Ja, supersvin.
Mm.
Och Succession med deras liksom familjehierarkiska liksom vidrigheter, det egentligen är så intressant eftersom alla karaktärerna är absolut vidriga.
Ja.
Så har de ändå blivit otroligt åtråvärda för att de lever en livsstil som är så fruktansvärt avundsvärd för många. Och det var ju samma sak egentligen med Sopranos. Den gick ändå så här glada 15 säsonger. Men de la ju ner den serien också, väldigt ovissa om de skulle fortsätta. Och så blev det ju aldrig någon fortsättning eftersom James Gandolfini gick och dog, alltså Tony Soprano. Men den var de tvungna också avsluta, för det blev liksom en helt ny, vad ska jag säga, palett för en ny typ av maffia att starta. Mm. Det, är liksom, det var ju det som hände med Gudfadern också. De trendar ju maffian på ett liksom jävligt risigt sätt utan att veta om det.
Ja, men det i en viss ålder, som vi har pratat om innan, Pretty Woman till exempel. Ja. Det är så här, ja, då trendade ju i att unga tjejer, så här, det verkar ju råhärligt ju att vara prostituerad. Det verkar inte vara så farligt. Och vad snygg han var också.
Ja.
Att man är väldigt lätt påverkad för tv och bio. Man vill bli inlurad i det där. Det är ju som
gift. Man vill vara del av det där sammanhanget, precis. Som porträtteras. Och det verkar vill, spännande.
Ja, men Exit till exempel, de är ju... Alltså det finns ju ingenting. Det finns inte ens brödraskap. Det man ändå måste ge Succession är ju att de där syskorna i sista säsongen ändå framstår som att de liksom skyddar varandra. Så det finns alltid någonting som man kan försvara sig själv med. Så här, ja, de kanske är ärslen, de kanske hiten och diten, men de har ändå känslor. Och för fan, vilket nice sitt liv. Och de är ju roliga. Just det där, så var det med Tony Soprano också. De är snabba i repliken. De är smarta, de är roliga. De äter, de garvar, de festar. De lever ett återvärt liv och de är smartisar.
Mm. Och det blir ju så här jävligt... liksom kittlande för många, och sen så är filmas de här serierna på liksom exklusiva adresser och det känns liksom det finns ju två lager. Det finns ju ett lager som känns otroligt glamoröst och flärdfullt, och så finns det här lager som handlar om vidrighet. Men om du inte ser vidrighetslager utan bara så här tänker på liksom, vad ska jag säga, patinan, vad som finns i på arenan, då ser det ju otroligt härligt och drömskt.
Ja.
Och då skiter du i att folk är vidriga. Men det som är jävligt spännande, jag såg en... Vi pratade ju för säkert ett år sedan eller två, när vi pratade om att det finns väldigt mycket serier om brottslingar, vilket egentligen både Exit-killarna är och Succession också. Alltså,
ja.
En utav familjemedlemmarna, ifall ni inte har sett serien så kan jag inte spoila för mycket, har ju då faktiskt mördat en person.
Men moralen är ju död.
Ja, moralen är död.
Pengarna har blivit moralen.
Exakt. Vad händer när du byter ut moralen till pengar? Det är ju liksom... själva plotten kan man väl säga. Och det som är grejen är att nu har det faktiskt kommit en serie på det här brottsoffersperspektivet som jag tycker är så jävla bra och sjukt spännande, med en maffiavinkel. Va? Går det? Går det? Jo, det går. Disney Plus har den. Det är The Good Mothers. Det är en italiensk miniserie, det är 6 avsnitt, som handlar om en jäkligt, och det är en sann historia, en känd försvarsadvokat i Italien som kommer på, knäcker koden att vi går på kvinnorna. För kvinnorna innan de här olika maffiafamiljerna upp i norra Italien, de är som slavar. De är lägt stående, de får göra precis samma grej som alla snubbar får. Men de får bara skit, de är inlåsta, de är... Papporna i familjen har bestämt vilken jävla maffiaidiot de ska gifta sig med. De blir misshandlade hela tiden. Om vi kan ge dem ett bättre liv med skyddad identitet och så vidare, då kanske de kommer ratta ut de här rötäggen vi vill åt. Det är rätt slug strategi.
Mm.
Men man får följa de här 3 kvinnornas öde som alla tar olika form baserat på det här valet som den här åklagaren ger. Liksom.
Ja, de alternativen.
Ja, du får så här, du får skyddad identitet. Vi kommer liksom röja alla spår utav dig. Du kommer ge dig en annan adress, allting. Men du måste vittna mot alla de du är livrädd för.
Oh, gud. Men får de ta med sig barnen? Ja. Ja, de får ändå, för det, om någon skulle säga så här till mig, ja, du får vittna, du får ny identitet, du får bo i en lyxig, liksom, ett lyxigt hus i bla bla bla, men du kan inte ta med barnen, då hade jag ju skitit i det.
Ja, men det är ju också det. Då kommer ju medberoendet in och hur familjemedlemmarna jobbar genom barnen för att nå.
Mm. Det är de som kan också sen offra dig.
Så att det är så, du skulle älska den här serien, Ann, för ja, det här är
Gud,
liksom en otroligt bra serie, det måste jag säga. För vi var så här, kommer det någon som blir spännande då, om man, istället för att man bara alltid glorifierar brottslingarna, kan det bli spännande om man glorifierar eller pratar om brottsofferperspektivet. Alltså den är så jävla välgjord och den är så bra. Jag vill verkligen varmt, varmt, varmt rekommendera den.
Mycket, mycket spännande. Då kollar jag på den till nästa gång.
Så händer det då. Finalen utav Drag Race, som jag älskar så mycket.
Ja, vi hade väldigt höga förväntningar på den här festen, slutfesten.
Ja, för jag såg ju programmet på dagen och då lipades det ju.
Ja, jag såg också det. Väldigt, alltså eloge till det sista programmet. Snyggt ihopklipp, snyggt dramaturgi, allting var liksom perfekt.
Ja, och jag tycker att vinnare vann.
Det tycker jag med. Gud, ja, gud, ja, gud, ja.
Men vi måste ju bara prata om lite vad som hände. För första avsnittet hade ju jättemånga tittare och sen så dippade det totalt. Sen helt plötsligt så började ju den här Unna dig trenda på TikTok. Ja. väldigt mycket på scenen i, jag vet inte om du kommer ihåg den, i Femte elementet, när det ska vara den här konserten med den här utomjordiska prinsessan. Att hon är liksom lång, stor och helt sagolikt vacker i sin konstighet.
Ja, jag fattar.
Och förhäxande. Mm. Och jag får lite så här samma feelings med de här, för att de har ju blivit barnhjältar.
Mm.
Det är, de är ju vad prinsessor var när vi var små.
Mm.
Det har ju blivit drag queens idag. De gör ju, de stoppar inte attributen. Mm. Det är bara more is more. Och barnen älskar dem.
Ja, men de är serietecknade fast på riktigt. Ja. Det är liksom too good to be true.
Och sen att de är så där gigantiskt långa då. För sätter en kvinna som är liksom 1,85 på sig ett par klackar, då är ju rätt fort 2 meter. Och sen så sätter du en kjol på det, då är det så här 6 meter tyg rätt fort. Alltså det blir väldigt stort, det blir väldigt bombastiskt, det blir väldigt svulstigt. Och de ser helt otroligt ut.
Jag vet, men ja, inte alla kanske. Men de som... De
men
som,
I'm a Queens, den här kakelums...
Ja,
liksom,
nej, nej, helt otroligt.
Otroligt.
Men alltså, vi blev ju förhäxade av hennes outfit.
Ja, men vet du, det var alltså rockstjärnestämning där,
ja,
inne.
Men det är som, du, som vi pratade om igår, det är någon konstform som också så här, jäckar alla ens sinnen. Det är liksom, man kan inte sätta konstformen på plats. Och jag tror att det är det som barn tycker är så otroligt spännande. Det är så här... Men gud, det är som the rabbit hole. Det är alla deras fantasier i en, och det är på vuxna människor.
Mm.
Min kompis dotter svimmade ju när vi sa att vi skulle gå dit. Hon säger, hon fick annöd för att hon tyckte att det var så stort. Det var liksom, hon är helt förtrollad av de här drag queensen.
Ja.
På ett sätt som jag aldrig har sett.
Nej, men det är liksom, det är en ny form av så här popstjärne-era. Mm. Vi ska bara lyssna på hur det lät när Queensen kom in.
Ja, vi trodde att vi skulle komma dit och vara lite utvalda, 70 glada. Ja,
det var ju 150 personer som det stod som var VIP på den där listan. Och då tänkte jag så här, blir en trevlig liten soirée på söndagen.
Klipp till 700 personer bara...
700 personer trampar på oss, och vi liksom rätt snabbt blev så här utputtade längst bak i något konstigt hörn. Och bara, såg
jag
absolut ingenting.
Jag satte
mig
som en så här, farmor Inga.
Ja.
Jag satt som en padda och säger, orkar inte mer nu, vi åker hem.
Jag hade också satt på mig stilettklackar kvällen till ära, som var liksom så här glada 12 cm. För jag tänkte, det är lite draggigt. Det var ingen som såg dem.
Nej, det var ingen som brydde sig om oss. Det var dragen. Men vilket hysteriskt Beatles-jubel när de kom in.
Nej, men osannolikt.
Jag vet inte om jag ens har hört något liknande.
Öronbedövande. Folk skrek och liksom nästan så här svimmade, så folk som grät.
Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att de är så pass autentiska trots att de är så tillgjorda utklädda. Det är liksom en kombo som är helt unik. Jag kan inte se att det finns någon annanstans. Och i den här skitvärlden som vi lever i nu så spelar ju alla någon roll av vilka jag ska vara. Det är så jävla ytligt, det är så viktigt vem man är, men ingen vill veta vem de är, för det var inte så attraktivt. Och då kommer det här gänget in och nej, men det är som du säger, det är någonting gudalikt. Det är någon som har skickat ner de här utomjordningarna / gudarna till jorden för att rädda oss. Tror du inte att vi känner lite så undermedvetet?
Jo, absolut. Nej, men det var liksom också så här, jag blev så här rörd av, måste jag säga. Det var ju som att, och man tänker att det är så himla lätt att bara jobba med vara drag, men jag följer ett konto som heter Brute America som gör små, vad ska jag säga, minidokumentärer för social media på Instagram.
Mm-hmm.
Otroligt bra. Ja, men det borde alla följa. Det är fantastiskt. Och då gjorde de precis ett rep om drags i Wisconsin, som nu ska förbjuda då drags.
Aha.
Ja, man får inte praktisera det utomhus för att det kan finnas nakenhet och det kan vara offensivt för barn. Och då får man alltså bli manas med sin rösträtt.
Nej,
men så jävla kristet är USA. Och då är det massa då drugor som de kallas, som då gör revolt mot det här genom att göra en stor liksom manifestation. Jättefint. Och då tänker jag ändå så att fan, jag blev så jävla rörd av den här tillställningen ändå, för då tänkte jag så här, fan, har dragen kommit hit där de har blivit barnhjältar? För det var ju både pojkar och flickor där. Jag fick inte intrycket av att det var något speciellt. Det var ingen, och även min son Tom Allan som är en fotbollskille, älskar Drag Race. De kollar på det slaviskt och de älskar det på TikTok och liksom varit så engagerad i programmet att det inte spelar någon roll längre. Alltså jag fick en sån jävla såhär, fy fan, de har slitit i så jävla många år med det här och bara levt liksom som någon form av såhär pseudorörelse i liksom samhällets utkant och varit liksom en utstött liksom missanpassad grupp och helt plötsligt så är de inne i liksom finrummet och liksom Beatlesifierade. Alltså jag tyckte det var en sån jävla revansch och liksom var verkligen rörd utav den känslan.
Men det är också så att de har gått från freaks till gudar.
Ja.
Och nu är de där uppe och det kommer bli väldigt svårt att putta ner dem igen.
Det tror jag
de kommer
verkligen
aldrig behöva vara i, liksom, i samhällets utkanter på samma sätt igen. Och det tycker jag är otroligt vackert.
Ja. Nej, fantastiskt. Ja.
Men sen så kom ju Jonas Gardell.
Sen kom Jonas Gardell på kvällen, ja. Vad hände då?
Fullt utlovat homosexualitet. Jag har sjungit slaget hela morgonen. Jag kan inte komma till jobbet. Jag har något i halsen.
Nej, men han är ju, vad ska jag säga, han är en fena på att vara en hyena. Han nosar ju till sig så här, okej, hur ska vi få liv i det döda? Nu har inte jag sett så och synts.
Ska
då,
jag ta över?
Ja, då dyker han upp där och kör lite mossiga skämt. Jag har
det
känns
lite mer som att det var liksom en gubbe då helt plötsligt som kom med alla de här fördomarna om drags.
Ja!
Och skämtade om drags på ett sätt som man bara så här, fast det här känns väldigt...
Ja, men så här, har du missat hela utvecklingen? Har du missat det som hände under säsongen?
Du har inte sett ett enda program. Nej, men
han,
liksom...
han vill vara en minoritet. Han är precis som så här, I'm the only guy in the village. Nej, du är inte det längre. Så det tyckte jag kändes lite mossigt. Och du såg mig på Fara och Grot också. Så här.
Vad kul.
Okej, då kör vi de där gamla skämten igen. Och folk skrattade lite artigt. Och apropå det vi pratade om vänskap, att det är ju många inom kultur- och artistbranschen också som vill att nej, vi ska vara där vi har varit innan, där jag blev stor och där jag känner mig trygg. Det vet ju Jonas också, att han skulle ju aldrig kunna vara med i det här gebitet liksom. Och då måste vi dra det tillbaka till det som var att man var i minoritet. Nu är de ju inte minoritet och det har varit så fint att se också den här ärligheten, att de har en sårbarhet men de är också väldigt ödmjuka. Och det tror jag barn som lever i den här TikTok-världen där man inte behöver vara ödmjuk längre. Och så ser de det hos de här drag queensen. Det är någonting som tilltalar barn, tror jag. Det är väldigt ärligt och
ja,
rent.
Och sen tror jag att det finns någonting nygammalt i det här också, för att drugorna är ju rätt liksom vidriga mot varandra.
Mm.
Fast på ett väldigt kärleksfullt
ja.
Sätt. Och då måste man ju förstå att så här, hej, tillbaka till liksom skillnad på sak och person. Mm. För det har ju varit en extrem hoprörning, precis som konkret. Mm. Och kränkning har varit precis. En stor liksom, hoprörning. Att så här, om du skämtar med väldigt högt i tak inom en liten grupp där alla är med i leken, då är inte det en kränkning. Utan då är det något så här konkret som går och liksom faktiskt bara vifta bort.
Och jag tror att det,
och jag tror det är så jävla viktigt för dem att se.
Ja, och det här är ju någonting som pågår i barnens vardag så mycket, mycket, mycket mer än vad vi ens kan drömma om man tänker sig tillbaka. Det är intriger, det är bråk. Nu är den dum mot den. Det märker jag ju bara på mina pojkar.
Ja, men liksom, vad är det med tjejer? Som ja. Så här, och man bara, gud, det är alltid konflikt i alla tjejgrupper.
Ja, men det är bara så här, det är ju en del av livet och den utvecklingsfasen. Och då ser man drag queensen att de kan ha det där högt i tak och vara lite taskiga mot varandra, men man behöver inte ta det så personligt.
Nej.
Det, liksom, det här är en sån utbildningsnivå för nästa generation ja. Barn.
Ja, men som där allting också rört ihop och framförallt så många vuxna som inte har heller någon humor eller något humorkapital.
Nej.
Som inte har kunnat sett de här att det finns olika skikt och nivåer på sånt här, att så här, nej men det där är inte mobbning.
Mm.
Det där är inte utfrysning. Nej. Det är ingenting med det. Men det är ju det som har rört sig ihop under så fruktansvärt lång tid.
Ja.
Jag kommer ihåg första gången jag reagerade på det här, då var jag vikarie på en skola i Örebro. Där det var en brunhyad kille som liksom, det fort någon typ sa ordet svart i ett helt annat sammanhang, skrek mobbning.
Men, ja.
Ja, men, och då var jag så här, gode gud, vad är det som har hänt?
Mm.
Och det är någon som tillåter honom att göra det här och ingen vågar sätta emot.
Mm.
Och så har det blivit en sanning. Och så kommer han växa upp hela sitt liv och så kommer det vara så.
Mm.
Och hela hans världsbild kommer formuleras att han är ett offer i olika jättemärkliga sammanhang där ingen egentligen var ute efter att kränka honom.
Nej,
och det är så många som har levt så och jag tycker det var jävligt sunt och härligt. Och så kommer den där jävla Jonas Gardell och sabbat. då åkte jag tåg ner till Danmark och då skulle jag på det här FN-seminariet med Heart 17 som är liksom en sorts organisation som jobbar för att skapa medvetenhet rörande klimatkrisen på olika sätt. Din kompis Anna Riot är ju styrelseordförande exempelvis. Och det var jättespännande och då tänkte jag så här att det kom ju se ut som när jag var på Brilliant Minds. Jag har haft den bilden i huvudet hela tiden sedan jag bokade det här. Men det som händer på tåget är att, men gode gud, vad är det här egentligen? Tänk om det är liksom värsta så här, alltså aktivistmötet. Tänk om det är liksom typ på, alltså så här, som ett fältprogram. Alltså så här, ja men du förstår.
Du, bara, tänk om det är bajamajer och haschischlimpor.
Ja, paniken. Att jag så här har på mig fel kläder. Mm. Att jag har åkt dit med liksom en idé om någonting som kanske inte kommer infrias. Att jag har tolkat information baserat på tidigare erfarenhet och skapat en bild. Och nu när jag inser att den här bilden kanske inte kommer stämma överens med det som kommer levereras, då kommer ju jag bli besviken.
Ja.
Och den som kommer straffas utav det, det är ju jag.
Men du kunde inte bara gått in på någon hemsida och se om det var bajamajor och haschischlimpor?
Sen var det ju inte så. Men det var ju inte heller Brilliant Minds liksom klasskor. Men det var ju liksom verkligen jätte, jättebra och sjukt smart och jävligt många tankar. Liksom. Men jag tänkte mer på fenomenet utav vad grejer kan ställa till det för en när man skapar sig bilder utav någonting innan. Cementerar dem i sig själv. Möter det man ska möta. Och sen så blir besviken. Och då blir man ju egentligen besviken på en person eller en företeelse. Fast i grunden så blir man ju besviken på sig själv. Och jag tänkte på det väldigt mycket kopplat till Gift i första ögonkastet sen. När man översätter det till person.
Mm.
Men hur många gånger såna här saker egentligen ställer till det för en? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Men det är ju någonting som man har tampats med sin barndom. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om ens egen självkännedom, att man, så här, man kanske inser att man spelar med höga kort, att det är ett självbedrägeri, att man vill gärna vara engagerad i vissa frågor eller vissa människor lite dit, men är det inte med den där extra guldkanten, då kanske man inte känner sig lika attraherad av det, förstår du? Som en Brilliant Minds, där det är så här, ja, men det är lite klackar, det är lite fnoffigt, det är liksom, det är snygga människor, det är
stora uppträdande, snygga ljusshower, hej
ja och. Precis, det är så här, it comes with the territory, att så här, någonting som på papper kanske inte är lika sexigt blir sexigt med glimmet runt omkring. Och när du ser den här, ja men bajamaja och så här fält,
fast det var liksom ju inte det.
Nej, jag vet, men varför tänkte du att det skulle vara det då?
Nej, men för jag visste ju inte, alltså så här, jag åker dit med en föreställning. Jag har sett den här inbjudan, jag har läst på. Och liksom, det var en jättesnygg digital inbjudan och liksom ett program och så vidare. Och det var väldigt Brilliant Mindset, förstår du vad jag menar?
Ja.
Men det betyder ju, alltså min association gick ju då direkt till att det var ett väldigt så här lyxigt, överdådigt seminarium på något sätt. Hur många gånger i livet har man inte gått på en dejt, varit på en middag, gått på en fest med en föreställning om att saker ska vara på ett visst sätt.
Mm.
Kommit dit och inser att saker inte är på det sättet.
Mm.
Det behöver inte betyda att det är sämre. Men det är inte vad du har föreställt dig. Men förstår du vad hög fallhöjden är när man hela tiden går runt med de här bilderna i huvudet av någonting? Och så är inte det. Nu var det ju inte bajamajer. Det var ju inte på den nivån. För jag hade ju haft panik. För jag hade ju inte haft liksom ett klädesplagg för en bajamaja. Sitta på golvet, fält, aktivistgrej. Men tänk om det hade varit det. Det hade varit skitläskigt.
Ja,
men jag har ju exempelvis gått på några middagar med så här superuringat. Och så visade det sig att det är så här en kulturkväll. Där liksom typ Arnaud sitter och högläser. Ja, men förstår du vad jag menar? Och så sitter man med världens djupaste urring. Du kan ju inte känna dig mer malplacé. Det är för att jag har haft en idé av vad jag ska gå på. Som inte möter i verkligheten. Och då blir fallhöjden väldigt hög.
Jag fattar. Det där är skitspännande. Det är också en kontrollförlust för dig. Att du börjar så här, du börjar liksom bli osäker på din egen mentala hälsa, inställning till det här. Kan jag ha lurat mig själv? Alltså det blir liksom, det blir
Kafka. Men har du alltid en canvas i huvudet? Åker du alltid till ett ställe och känner så här, åh, jag är ett öppet sinne, undrar vad det här ska vara?
Nej, men jag åker inte på så himla mycket grejer heller längre. Så det kanske har med det att göra. Men jag tycker att det där är faktiskt extremt spännande.
Ja, men om du sitter och chattar med någon person som du ska på dejta, eller liksom, och sen så helt plötsligt så är inte den personen som chatten.
Nej, men vi har ju väldigt mycket föreställningar, men det är ju också en överlevnadsinstinkt att vi kan ju inte så här, det är ju därför människor har skvallrat i alla tider, för att man måste göra sig en bild av människor man ska träffa, för annars blir det alldeles för osäkert. Då går man ju omkring och tror att en björn ska hoppa på en hela jävla tiden. Och nu var Baja Majan var ju din björn, förstår jag menar här. Du visste inte hur det skulle bli och då hade du kontrollförlust, men jag håller verkligen med, men du vet den här klyschan när man säger så här, vad så jävla kul igår. Jag hade liksom inte för mig, jag bara hängde med Kekke och Lacke. Liksom,
det är helt de kvällarna man är roligast.
Ja, helt osminkad. Det var då jag träffade min man hit och dit. Att det är ganska blankt. Mm. Och då kan man äntligen slappna av. För att hela livet går ut och föreställa sig för hur saker och ting ska bli. Det är ju därför vi dricker vin, det är därför vi droger, det är därför vi tar sömnmedel och psykofarmaka. För att vi orkar inte regissera vårt liv hela tiden.
Nej, men jag tänker också så här, så många möten, och nu handlar det inte bara om dejter, utan det kan handla om bara ett möte av en person. Ja. Om du har hållit på och mejlat med någon, eller liksom gjort ett videosamtal med någon, och sen så när du väl får träffa den IRL, och känner dens doft, och känner dens energi, att du kan bli så här, wow, så besviken.
Men jag tror att du och jag är extremt så, därför skulle jag, tror jag aldrig att jag skulle kunna gå ut på Tinder, för att jag har väldigt svårt att ställa om.
Ja,
kanske en liten bild med en fisk.
Vi kanske tar ett klipp här och sitter i 3 månader.
Det jag menar är att jag tror att vi båda regisserar mycket av vårt liv, vårt huvud 24/7. Tankarna bara hela tiden hur det ska bli. Så att den föreställningsvärlden då, när det blir något helt annat, den försätter oss i en situation. Vi vill inte ändra vår regisserade film och manuset.
Nej.
Det handlar om att säga, nej, det ska vara så som jag vill i huvudet. Och så blir det inte det. Jag har extremt svårt att ställa om.
Ja, men, och det är det där som jag nailade när jag satt på tåget. Men så här, för att det var ju inte liksom bara rädslan för Baja Majan. Det var ju inte utan det var ju mera så här, vad håller jag på med? Varför har jag bestämt mig för att det ska se ut på det här sättet? Det är ju bara jag som förlorar på det här i sammanhanget. Det är ju ingen annan.
Nej, men det är ju det som är den stora insikten av allt sånt där. Att det är ingen annan som blir som barn säger så här, då tänker inte jag vara med och mysa på fredag om inte jag får det där. Nej, men var inte det då? Nej. Alltså, det är ju ingen som bryr sig om du kommer dit och en annan föreställning. Förstår jag menar?
Nej, verkligen inte.
Så det kanske är högmodet vi ska jobba på.
Ja, men det är högmodet. Men jag tänker att det här låser ju fast väldigt många människor. Och jag skulle vilja att ni lyssnare, för jag tyckte det var så himla kul att läsa upp lite brev igen.
Ja.
Hör av er till oss på DM. Allt är såklart anonymt. Och ni skickar in era så här, värsta sådana situationer. Eller om ni nu i efterhand till och med kan tänka igenom så här, var det mitt fel för att det där blev så tråkigt eller det där blev så dåligt. Våga vara liksom lite sårbara och våga vara ärliga.
Ja, men vi var ju på en gemensam middag för ett tag sedan, och då var det ju en tjejkompis som berättade om just det här med tantrasex, att hon hade anmält sig till en kurs med tantrasex.
Ja.
Och jag var så här, åh nej, och fy, och även fast man såklart är nyfiken, så i min värld är det då haschlimpa och typ knullbaja maja.
Ja. Och så här, menar du bajspalatset?
Ja. Nej, men jag känner så här, men det är en kontrollförlust att jag då inte kan styra situationen.
Precis.
Utan då ska jag sitta där då, och hon berättade att hennes kompis hade fått 5 orgasmer bara av att sitta i skogen med någon tomte.
Men för man tar ju inte på
det. Det säger jag tomte också, för det ska vara en tomte.
Ja.
En knulltomt.
Ja, men de sitter ju precis som du och jag gör nu, mitt emot varandra med lite distans. Ja. Och så genom så här, att kunna komma in i sig själv, surfa på energier och på det sättet väcka orgasmer.
Precis.
Ja, det är det som tante är.
Ja, och då kom jag på, men gud, jag är nog ganska bestämd i sängen. Så här, ja, nu styr det där också. Ja. Och det inser man ju inte förrän man börjar göra lite mina analyser om att så som man är där, i den situationen, det kanske följer ett mönster. Då sa hon något väldigt fint. Att hon sa att jag har så svårt att slappna av när jag har sex, för allting är så prestationsinriktat hur jag ska se ut. Det bryr inte jag mig så mycket om när jag har sex faktiskt. Det kan nog vara troll i
morgon. Men det är väl jättemånga som vill leva porrfilmen. Alltså så här, jag får panik någon gång när jag hörde någon kompis som så här, de hade haft sex framför en spegel och bara så hörde dallra överallt.
Såklart.
Ja, och hon var liksom helt förstörd efteråt. Det blev inte alls den här kåta upplevelsen, utan det blev liksom istället så här, jag såg ut som en fläbbig fisk.
Ja, därför ska det ju ske liksom på ställen där man inte kan titta sig själv i spegeln eller där man inte kan göra de liksom jämförelserna. Det, Höskullen, varför är det så bra tror du? Nej, men jag fick mig en tankeställare på det där att jaha, men varför är det så läskigt att sitta med en annan människa stilla så nära?
Ja.
Det är någonting, jag tror hela världen är intimitetsproblem.
Vi pratade ju också om att så här, du inte skulle kunna titta någon i ögonen som du så här, kysser eller har sex med, att det var jobbigt. Liksom.
Ja, men en liten stund, men sen så ja, okej, nu gör vi klart det här. Det är så här,
Nu börjar jag flacka med blicken. Mm. Och, ja.
Det är någonting som jag tror att de ska se, som jag inte vågar visa. Mm. Det är sårbarheten.
Det är sårbarheten. Mm. Det är jobbigt det där.
Ja, men jag tyckte det var så fint också att hon sa så där, det är så mycket av mitt sexliv och som är prestation och utseende, därför har jag svårt att få orgasm, därför har jag svårt att slappna av, att det är sorgligt att det är så mycket föreställningar om vem man ska vara där det också handlar om det allra mest intima, och då är det bättre kanske i mitt fall tänka att jag förekommer. Ha, nu gör vi det här, stoppa in den hissen.
Så kommer jag och då får du din belöning, ja, och sen kommer du och sen är det klart.
Och sen, ja, då var det check på den också. Volvo, villa och vovve. Men
det är kanske inte riktigt ditt liv. Men
nej, men ändå. Det skulle vara häftigt att våga stanna i det där sårbara.
Ja, absolut. Jag tror att det är en utmaning för dig att du ska våga göra det. Och sen så tyckte jag att det var så fint att hon sa, för jag tänkte på det att, gud, undrar jag, jag har aldrig tänkt på utseende ur den aspekten. Att det har hämmat henne på många sätt då, även sexuellt, att utseende är så mycket, att det finns mycket kontroll i utseende, så att det till och med kan få en att så här, hämma lusten, för man tänker att en person som är så pass snygg alltid så här, är bekväm i sin
känner
kropp och njuter
också.
Och liksom att med att vara så snygg så kommer bekvämligheten, men det är ju precis tvärtom.
Ja, det är det. Ha lite chipsrumpa som Söderlundskan och lite hängpattar, då blir det bara 70-talsporrfilmen, den bästa porrfilmen. Om ni nu ska titta på något.
Och med de kloka orden avslutar vi veckans podd. Tack för att ni är med oss.
Vill ni köpa tröja med mina citat?
Gå in på ansöderlundskackiacitat.se. De finns där.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.